Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Varmt välkomna till ett nytt år med Sektpodden. Jag heter Emma Genbäck. Har en gång i tiden varit en del av Knutbysekten. Nu är jag sjuksköterska och driver podd med dig, Rigmor.
Rigmor Robert. Och jag är läkare. Jag är psykoterapeut och analytiker.
Mm. Och med mina erfarenheter och ditt kunnande så sitter vi här och pratar om sekter. Kan vi säga så?
Jag uppskattar både ditt kunnande.
Ja, och... Men om jag ska generalisera lite grann.
Ja, men det är kul. Ja. Ja, men det är roligt att se. Roligt att ha dialogen med dig gående. Ja. Jag har saknat dig under helgerna här när vi fick hoppa över ett avsnitt.
För... Ja, en vecka precis. Men har du haft ett bra nyår, Rigmor?
Verkligen, verkligen. Mm. Jag har haft lugnt. När man har häst i alla fall så är man inte ute och reser så mycket, utan det är maken, familjen, djuren, vänner.
Mm. Var det stallet på nyårsafton?
Nyårsmorgon.
Nyårsmorgon. Ja. Ja, jag visste att du hade någonting med stallet under nyårshelgen i alla fall.
Min vän Jenny och jag, vi tog nyårsmorgon. Ja. De flesta hade kanske vakat in. Det nya året. Det
var aha, nyårsdagens morgon alltså.
Mm. Nyårsmorgon.
Härligt. Ni såg den första soluppgången, tror jag minsann. Var det inte så?
Jo, Vi var ute på en ritt. Vi red i gryningen genom skogen och sen gick solen upp. Och när vi red och tältade våra hästar och galopperade våra hästar mot en vik av Ingarefjärden. Det var väldigt vackert.
Ja, härligt. Ett bra sätt att börja ett nytt år.
Ja, det är det.
Ja, vi sätter fart. 2023, nya avsnitt. Spännande. Mm. Välkomna att vara med oss, lyssnare. Vi tänkte sätta fart direkt med en önskan som våra lyssnare har haft. Med att vi ska kommentera och ta upp en ny dramaserie som kom här i slutet av 2022, oktober. Sista oktober 2022 så kom Nattryttarna. Mm. En dramaserie i 8 delar som är baserad på Sofie Jans liksom bok om verkliga händelser om hennes liv på en hästgård där hennes pappa höll i den. Och vi har
ridläraren Jerry Jan.
Ja, exakt. Ja,
och även hans dåvarande hustru Anna Bolin som faktiskt skickade oss den här boken Händelserna på hästgården, familjens berättelse. Och den kom också ut 2021.
Mm.
Så jag håller den i handen.
Du håller den i handen, ja men precis. Och sen så har ju då Sofie Jan skrivit en bok då som den här dramaserien baseras på. Den heter Flickan på hästgården och är ju hennes berättelse.
Heter den inte Pappas flicka?
Pappas flicka på hästgården, vad sa jag?
Flickan på hästgården.
Absolut, pappas flicka på hästgården, det stämmer bra det. Nej men vi har ju pratat om den här förut utifrån att P-dokumentär hade en dokumentärserie om hästgården. Där man berättar om, för att det som, om vi ska dra det väldigt kortfattat, så ja. Är det ju så att på 80-90-talet så drev då Jerry Jan en ridgård, en hästgård, ridskola och så vidare. Dit kommer mycket unga flickor och han utnyttjade dem sexuellt och han utnyttjade dem i arbete och det blev rättegång ganska tidigt, men han fick bara ett par års straff, tidig fängelse, och sen i samband med det här så gjordes en dokumentär, SVT gjorde en dokumentär som hette Dömd på förhand, där man mer eller mindre friade honom ifrån misstankarna rent, alltså vad ska man säga, i människors ögon, även om han var dömd rent rättsligt då.
Man lät sig duperas, ja. Precis som de många andra gjorde i hans närhet. Mm. Jag tror första våldtäktsdomen när han fick 2 års fängelse kom redan 1991.
Ja, och 94 kom den här dömd på förhand, den här dokumentären som
SVT-dokumentären.
Ja. Mm. Och sen så har ju då Sofie Jan, som är då dotter till Jerry Jan, skrivit en bok och som bygger på hennes blogg som hon skrev som ung tjej när hon hade lämnat familjen och så vidare, där hon beskriver deras situation av en fruktansvärt dominerande pappa som missbrukar sin ställning som pappa. Han misshandlar dem, han kontrollerar dem, både barnen och mamman, och liksom driver ett skräckvälde på den här gården. En väldigt bra serie tycker jag. Som har
Jonas Karlsson gestaltar, skådespelaren Jonas Karlsson gestaltar Jerry Jan. Mm. Och jag såg någon rubrik, kommer jag ihåg, när den precis presenterades, den här, att nu blir det svårt att tycka om Jonas Karlsson lika mycket för att rollen är så skrämmande och osympatisk förstås.
Ja, han gör det väldigt, väldigt bra, jag måste också säga det. Jag har ju sett serien, det är 8 delar. Det jag tycker framför allt som är så intressant när man ser den, det är hur han lyckas att liksom manipulera och lura omvärlden. Mm. På alla nivåer. Mm. Vilket jag tycker är intressant att ta upp, just utifrån att man många gånger har svårt för att förstå hur man kan gå på, eller varför ingen ser, eller varför gjorde ingenting, eller varför lämnar inte bara, eller så vidare. Och den här serien får en, tror jag, att man kan nog greppa det när man ser den här. Jag tycker att den vad ska man säga, framställer väldigt väl hur man i närheten av en sån här typ av personlighet kan bli så duperad, så lurad, så vilseledd och så vidare, och hur det fungerar.
Vi gjorde faktiskt ett poddavsnitt, jag tror det var nummer 64 eller 65.
65 tror jag. Ja.
65, precis, om det här ärendet. Mm. Och då utgick vi väldigt mycket från att 2018 så släpptes den här P1-dokumentären som kallades Hästgården. Och det var Robert Barkman och David Velasco som hade gjort den. Mm. Så
också verkligen värd att lyssna på, skulle jag säga.
Jag skulle också instämma i det. Och för alla vi som är hästtjejer och har varit unga hästtjejer, så vet vi att möjligheten att liksom driva en sektlik verksamhet, det finns alla förutsättningar, därför att hästen betyder så mycket, och har man inte förmögna föräldrar som kan hjälpa en liksom att få leva med hästar, och i det här fallet hopphästar som tävlades från den här hästgården, så betyder det så otroligt mycket för en ung hästtjej, som man är faktiskt beredd att ge upp så otroligt mycket av sin egen integritet, av allting. Så man kan ju faktiskt jämföra med när ni i Knutby ville följa Guds vilja, som ni trodde att säckledningen kunde förmedla till er. Mm. Så är det nästan för de här flickorna som att möjligheten att få vara med de här hästarna har en så stark...
Jo, men jag skulle säga det, att det är det blir nästan religionslikt i den bemärkelse att det blir så, man, det upptar hela ens tid och varelse det här. Dels för att det är så krävande att hålla på med hästar tidsmässigt, så man kan inte göra det på det sättet som de här tjejerna, om man inte är beredd att också ge väldigt mycket av sig själv och sin tid. Och den här, alla som har hållit på med hästar och som älskar hästar, det är något speciellt med en relation med en häst som man, ja, det är lite grann som en drog nästan, man blir beroende av det liksom, att få vara nära de här djuren. Och som du säger, det är inte bara givet, för det är en dyr sport.
Det är en dyr sport, och det blir också speciellt, det är lite olika med hästarna, de är som vi, att mitt sto som jag har, ett islands sto, hon är vad islänningarna kallar en enmanshäst. Och då är det inte bara att jag fäster mig för henne, utan en sån häst fäster sig också för sin människa. Och då kan man inte liksom heller dela på och låna ut sin häst hur som helst, för att det var det som inte hade funkat för min hästs skull. Medan andra hästar verkligen är läromästare på en ridskola, och som man kan lära sig rida, och som tolererar och trivs med att bli ompysslad av olika personer. Så de hästar kan vara extroverta eller introverta, precis som vi.
Ja, och just det här tycker jag att Sofie Jahn beskriver väldigt fint i sin bok. Just hur just den här världen, hästvärlden, skapar möjligheter just utifrån det här, de här förutsättningarna liksom.
Skapar möjligheter.
Nej, men att det blir en bra grogrund för en människa som har de här personlighetsdragen och vill kontrollera, därför att man har, det är det jag menar.
Ja, det är för att vi som älskar hästar kan bli, alltså vi kan bli så hängivna så vi uppoffrar och avstår för mycket för att få vara med djuren.
Ja, och det finns ju vissa olika sammanhang där man kanske blir mer benägen att göra det, utifrån att man är beredd att ge upp saker för att få göra det här man vill. För att man brinner för det, för att man älskar det.
Men sen är det ju också så då att alla de här sporterna där unga människor, eller från scoutrörelsen till idrottsrörelser, som det har varit diskussion på, gymnastik, konståkning, alltså när vuxna människor, vuxna män i första hand, när det blir problem, då tränar barn, ungdomar, så får man ett så starkt inflytande och en sån möjlighet liksom att påverka de här barnen. Så det är någonting för föräldrar att se, och liksom bara vara klara över att det kan hända, även om det oftast inte alls är fråga om det.
Nej, det är nog bra att vara närvarande föräldrar i de här sammanhangen och veta vad ens barn gör.
Men man ska veta det, att personer som utnyttjar barn, det här kan ju Patrik Sjöberg, när höjdhoppsmästaren, han har ju beskrivit och berättat hur han blev utnyttjad av sin tränare.
Just det.
Som också var sambo med hans egen mamma. Och det ska man ha klart för sig, att personer som har den här tändningsmönstret, sexuella tändningsmönstret på barn, de blir, om de inte kan behärska sin utlevelse, utan de börjar liksom att jaga efter barn som de utnyttjar eller som våldtar, för det är alltid våldtäkt när det gäller sex med barn, så är de väldigt listiga. De är listiga som ett rovdjur, sådär, att man smyger sig på så försiktigt och samtidigt håller hela tiden fasaden emot omgivningen, de vuxna runt omkring, så att de inte förstår, och istället ofta försvarar förövaren, som det faktiskt blev i det här fallet.
Men verkligen. Ska vi dra lite grann historien bara från hästgården, så kan vi kommentera utefter. Nej, men jag tänker den här, eller hästgården Nattryttarna som den heter, den här serien. Den är uppdelad i två, kan man säga, delar, där den ena delen handlar framförallt om de sexuella övergreppen som de här unga tjejerna som då bodde på gården, jobbade på gården och fick möjligheten att rida och tävla tillsammans med Jerry och hans fru och så vidare. En del handlar om dem och den rättsprocess som sen sker när de faktiskt anmäler honom och vad som händer där. Och sen så den andra delen handlar ju mer om då familjen, där döttrarna får vara lite mer i centrum och mamma och beskriva hur de blir misshandlade.
Familjen, ja. Ja. Det blir som en sekt i sekten, ja, inom familjen.
Ja. Så det är ju på, det är det jag menar med att det är på så många plan. Han lyckas ju manipulera på så många plan. Så det skulle vara så intressant, tycker jag, att gå igenom de här olika... han lyckas verkligen dupera allt ifrån de här små men de här tonårstjejerna.
Jag tror vi kan säga redan här att när vi gjorde ett avsnitt om den så kallade mörka triaden, de här personlighetssyndromen med psykopatiska drag, så kan man hitta egentligen alla de dragen hos Jerry Jan. Han var dessutom, han drack alkohol, så i berusat tillstånd så blev han ännu farligare.
Ja, men precis. Nej, men det som är intressant att se, tycker jag, att det börjar ju med att den här tjejen som det handlar om, Molly, att hon helt enkelt flyttar till Hästgården, hon fyller 15 år, slutar nian och då passar hon på. Och alla de här tjejerna som han har nära sig och som han utnyttjar, eller flera av dem i alla fall, ska säga, de som är närmast, det är ju då tjejer som kommer från lite trasiga bakgrunder med föräldrar som kanske inte har problem själva med drog eller alkohol eller så vidare, där pappan är inte närvarande och så vidare. Och det gäller även för den här Molly, hon har en mamma som är alkoholist, ingen pappa närvarande, och hon vill fly hemmet och kommer till den här gården, träffar Frida som redan finns där, som har lite samma bakgrund, och de blir bästa vänner. Men ganska snart när hon kommer dit så börjar Jerry göra närmanden, och som till slut utvecklas till att han helt enkelt våldtar då Molly. Och det visar sig sen att även Frida blir utnyttjad och andra tjejer. Och de inleder som en, de ingår en pakt, de här tjejerna, där de, för de börjar prata med varandra och kommer fram till att de alla blir utnyttjade av honom, och de bestämmer sig för att ingen ska bli lämnad ensam med Jerry, utan vi ska alltid skydda varandra. Och det går så långt så att han i det liksom tar med sig båda tjejerna i en bil och våldtar dem båda två i bilen istället. Och den här Molly, hon är ju där ganska länge ändå. Det händer en hel del på den här vägen, men hon får nog till slut att ta sig därifrån och får hjälp av en förälder i... det finns ju ändå vuxna omkring den här klubben naturligtvis.
Föräldrar till ridskoleeleverna.
Ja, och de är också med i den här, vad ska man säga, ryttarklubben eller styrelsen som finns omkring. För det är ändå så att det måste skötas och så vidare. Och det finns ett antal vuxna. Men de här, de har ju börjat... För, grejen är också att den här Jerry, han är ju, som heter Tommy i serien, han är ju en expert på att ljuga, som de här personerna är. Så han lägger ut, när Molly försvinner från gården, så ljuger han om henne och säger att nej, men hon har stulit ifrån kassan, hon har börjat med droger och hon har prostituerat sig. Och de lägger ut det här lite fint, både han och hans fru.
Och är det inte så att Molly beskriver och berättar, anförtror hustrun här då, som i serien heter Lotta,
ja,
vad som har hänt?
Ja, det vid ett tillfälle gör hon det. Det är egentligen första gången det händer någonting. Mm. Så allra första gången som han tar på henne på ett otillbörligt sätt, helt enkelt. Då är det ingen våldtäkt, men han tafsar på henne helt enkelt.
Han ska massera de här flickorna, ja, är det inte så?
Exakt, och tar henne helt enkelt mellan benen. Och hon blev jättechockad och äcklad. Och går faktiskt med bävan, men ändå till då Tommy, den här mannens hustru, för att berätta det, frun. Men får... ingen hjälp överhuvudtaget, utan hon säger att det här har du hittat på, du ljuger om det, jag ska gå och fråga Tommy. Hon går och frågar och kommer tillbaka och säger, du ljuger, du får lämna. Så hon får lämna, sitter på busstationen.
Hon blir utkörd
i tårar, sitter hon där och ska hem till mamma igen. Hon hade ju ändå liksom tagit sig hela vägen till den här hästgården och fått möjligheten att rida de här fantastiska hästarna, hade tävlat och börjat bli duktig. Men när hon sitter där så kommer då frun Lotta tillbaka och säger att nej, Jerry, eller Tommy då, har ångrat sig. Du får komma tillbaka, men du får aldrig mer ljuga och säga såna här saker om Tommy. Och då följer hon med tillbaka. Och där börjar någon slags, de är liksom på något sätt medvetna om det här allihopa. men är bara tysta. Tänker på den här tystnadskulturen man, som skapas där i det. Så att, och sen ökar det här bara. Han våldtar då både henne och hennes väninna regelbundet.
Ja, och nu, det som har hänt är ju att han märker att han kommer undan med det. Hon kommer tillbaka.
Mm.
Hon gick inte, tog sig inte hem till sin mamma, till polisen. Mm. Eller så, att hon kommer tillbaka. Mm. Och nu börjar det, nu är liksom sektmekanismerna i full gång, skulle jag påstå.
Ja.
Efter det.
Ja.
För nu blir han säkrare och säkrare.
Mm.
Och de här personerna, det har vi varit inne på så många gånger, med hans personlighetssyndrom, så de sätter inte stopp själva.
Mm.
Sätter man inte stopp runt omkring så fortsätter de. Och kan till och med få en kick av att det går att komma undan.
Mm.
Så det är väldigt förvirrande när man utgår från sig själv, som de flesta av oss gör. Att man inte riktigt man kan inte riktigt förstå varför. Men det här är erfarenhetsmässigt så man gör när man har hans störning.
Mm. Ja, men verkligen. Och det intressanta tycker jag i den här serien är just att se hur han manipulerar de här tjejerna till att på något sätt bara vara tysta omkring det här. Acceptera det. Trots att de vet om varandra. Hustrun vet ju om det här.
Men... Hon har ju själv kommit till gården.
Ja.
När han hade familj med en annan kvinna. Och hon har själv varit en av de här unga kvinnorna. En av de här unga hästtjejerna.
Mm. Ja, men verkligen. Så att han har ju dem på något sätt, liksom, tycker han väl också då, i sin hand. Och han leker med dem. Men den här Molly, som jag sa tidigare. Hon gör ju ändå faktiskt... det man då liksom ska göra till slut. Hon går till polisen till slut. Och hon får hjälp av en mamma i den här gruppen som faktiskt börjar ana oråd och ringer till då den här Molly när hon har lämnat gården och frågar, hur mår du? Vad har hänt? Och då bryter hon ihop och berättar allting. Och hon hjälper henne att gå till polisen. Och där så startar ju den här rättsprocessen.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Och då kommer vi till nästa, tänker jag, det här med manipulation. Som jag tycker är intressant, Rigmor. Och det är ju det när...
Ja, vad tänkte du? Är det inte så att två flickor till då anmäler?
Jo, precis. Så de blir 3 stycken som anmäler Jerry i det här.
Mm.
Men i samband med att han blir då tagen av polisen och man fortfarande inte vet vad som har hänt och det liksom är alltid är så här... Ja, ingen vet riktigt och det är bara jobbigt och man hör rykten och så vidare. Så samlas ju då föräldrarna till barnen som är på den här gården. För att, vad gör vi nu? Det här har hänt. Polisen har tagit honom för sexuella övergrepp. Vad tänker vi? Och det är den här mamman som har hjälpt Molly som håller i det och pappan. Men det intressanta är att de allra flesta, inte alla ska säga, men man får liksom följa i den här serien väldigt väl, tycker jag, hur tongångarna går, hur snacket går mellan föräldrarna. Nej, men vi ska inte döma honom på förhand. Ingen som vet riktigt vad som hänt. Kan vi verkligen lita på de här tjejerna? Kommer inte de från lite speciella situationer och förhållanden? De kanske är vana att ljuga. De har ändå sagt att det är droger inblandat, det är alkohol inblandat. De hittar säkert på. Och så skapar man liksom en övertygelse om att men han är oskyldig. De här flickorna har hittat på det här. Och så skapas det 2 läger. Så även där så liksom, han lyckas ju hålla människor genom att lägga ut de här lögnerna och att han sprider rykten omkring de här tjejerna om hur de är.
Mm. Och då är vi i början av 1990-talet.
Mm.
Då ska vi veta att Jerry Jan levde, alltså Tommy-gestalten levde till 2018. Och han erkände aldrig något av de brott som han blev dömd för.
Nej, nekarna till sin död. Mm. Och genom hela den här rättsprocessen som sker, där de här tre flickorna, så fortsätter han neka. Och han är också väldigt mån om att han pratar med den här Frida som fortfarande bor kvar på gården. Han får henne att helt enkelt begå mened. Hon sätter sig i rätten och bara blånekar till allt som har hänt. Fast hon har blivit våldtagen också. Mm. Och fullständigt ger honom ett alibi i att han har inte gjort någonting.
I Mollys närvaro så har övergreppen skett. Och det här, att hon ändå väljer att vara solidarisk med när Molly blir vad vi kallar en whistleblower som talar om.
Nej, men alltså, så, han lyckas ju liksom fånga människor i sin närhet så att de går hans ärenden ända in i rätten. Mm. Och man får liksom följa det också hur han skriver ner. Så här ska du säga, han har till och med han tränar med dem hur de ska hantera rätten och hur de ska svara och så vidare. Så han domderar och håller de trådarna, tänker på såna här docka som man håller med trådar och liksom får dem att göra.
Vet du vad jag tänker på då?
Nej.
Då tänker jag på Knutby 2004, när den första rättegången närmade sig. Och hur dåvarande medlemmar har berättat för mig att de fick gå in till Åsa Waldau och hon frågade dem, vad tänker du säga vid polisförhöret?
Mm.
Ja, men jag tänker säga det. Nej, gör inte det. Mm. Så här ska du säga.
Mm. Jo, men det var, jag tror att det ganska direkt efteråt så var det nog ganska ordentliga förhör med människor om vad de tyckte och tänkte. Och det var ju vissa som vägrade att också säga vad de blev tillsagda. Och de fick det ju ganska svårt sen under hela säkttiden. Så att det skapades ju liksom
som
var roller.
Att säga sanningen.
Ja, precis. Ja,
och de hamnade i någon onåd. Slags misstro och onåd.
Mm. Så absolut, så var det.
Så det där är ju väldigt karaktäristiskt. När det blir sektlikt, att då är ledaren där och manövrerar och manipulerar och medlemmarna lider.
Mm. Ja, för man kan ju tycka när man ser den här serien att man kan bli så frustrerad när man ser den här Frida som då är Mollys bästa vän. De har liksom bott tillsammans ett helt år och bara gjort allt tillsammans och de vet så väl vad som har skett och skyddat varandra och hjälpt varandra, och sen plötsligt så lämnar Frida bara Molly helt och hållet och sviker henne totalt genom att ljuga i rätten.
Men det är ju
det är också
sektlikt, därför att det är ju det ni gjorde när någon sa sanningen, och den skottskadade mannen till exempel sa sanningen, då blev han i onåd för sektledarna i Knutby. Och hur gjorde ni andra?
Ja, vi andra höll ju med sektledarna eftersom det var där vår lojalitet. Ja. Och jag trodde ju att jag ljög dessutom. Så att man, nej men absolut. Så var det.
Mm. Och det fanns de som visste att han inte ljög, men som ändå höll med.
Mm.
Så att den där mekanismen är väldigt kuslig. För bindningen till ledningen blir starkare än lojaliteten och trofastheten till en vän.
Mm. Och jag tror också att man skapar sig försvar mot sig, alltså försvar för sig själv för att göra så. Ja, men det här och det här och det här. Alltså man hittar sätt att försöka liksom rättfärdiggöra det man gör, så man till slut tror på det själv. Och det är otäckt att se hur man som människa kan plötsligt göra saker som man aldrig trodde man skulle kunna göra för att man hamnar i den situationen.
Ja, för här är det ju vänner, unga flickor. Men om du tänker på hur det var med den flickan, den unga kvinnan som Urban Fält hade förgripit sig på.
Mm.
Så under ett halvt år så vändes ju hennes egna föräldrar emot henne.
Mm. Till och med så långt.
Ja, så det här är... Det är karaktäristiskt att man lär sig att ljuga för ledarens skull. Och det är en obegriplig
mekanism. Ja, när man kommer en bit ifrån så är det ju det. Men när man är mitt i det så...
Funkar det så?
Ja. Vi kan ju berätta också bara för alla, det kan ju vara intressant att veta att Molly och Frida, de fick kontakt långt, långt senare.
Mm.
Och fick... tillbaka vänskapen, vilket är fantastiskt.
Jag tror Molly flyttade till England och fick veta att Frida liksom...
Jag tror Frida tog kontakt med Molly.
Ja, och bad om förlåtelse och sa, det var du.
Ja. Man får se det i serien också, det är fantastiskt fint faktiskt. Men, nej, men det, just det här intressanta av hur han lyckas att manipulera och dupera människor omkring sig, så att de här vuxna människorna, de hamnar helt och hållet på hans sida. Och det intressanta är att även om han sen blir dömd, för han blir ju dömd, skyldig, får 2 års fängelse drygt. Och, men de fortsätter att hävda att han är oskyldig och står på hans sida och upprätthåller ridgården, hjälper Lotta och så vidare. Och ja, de liksom...
Hjälper, han styr hästgården.
Nej, men alltså de här föräldrarna hjälper ju Lotta när då Tommy sitter i fängelse. De liksom backar upp på alla sätt för att det ska fungera genom allt. Och sen är det ju intressant att mitt i den här fängelsevistelsen så tar SVT kontakt... journalister från SVT kontakt med Tommy och vill göra en dokumentär, för de tror inte alls att han är skyldig. Så skapar man en dokumentär som heter Dömd på förhand. Det här mer eller mindre blir frikänd i människors ögon. Dokumentären Dömd på förhand är ju mycket intressant, tycker jag. Kommer du ihåg den? Jag minns inte den då. Den kom, var det 94?
Ja, tror jag det var. Jag tror det var 94. Jag kommer mycket väl ihåg den.
Berätta, vad uppfattade du då?
Alltså, jag trodde på den. Jag var helt övertygad om, alltså, här har rättvisan gjort ett stort misstag. Jag som älskade hästar och jag utgick från att han var orättvist dömd. Och så skönt att han fick komma tillbaka sen till gården. Jag minns en ung man som var granne, jag ser honom framför mig nu, och hur han pratade om det här. Och liksom. Så jag tillhörde ju de som blev övertygade av den dokumentären. Men de var lurade.
Ja, de var lurade. Och det är det här som är så intressant, att han lyckas. Ända från de här tjejerna till föräldrarna, till faktiskt på ett sätt rättväsendet också. För han fick ju verkligen inte någon hård dom. Och sen så ända in i media världen och hela omvärlden.
Ja.
För jag menar, människor trodde ju på den här dokumentären som de gjorde.
Mm. Och jag återkommer ju då till Knutby och säger att det var ju ungefär samma sak där.
Exakt.
Stina Dabrowski gjorde den första intervjun med Åsa Valda, och den var bra för att den som hade öron, han hörde.
Ja, men den satte ju lite press på ändå.
Ja. Men sen var det bra tv att ha henne med.
Jo, men jag kan ju säga det att det faktum att media, journalister, kändisvärlden och så vidare på något sätt tyckte att hon var fascinerande och gärna ville ha med henne, och att man ställde så okritiska frågor många gånger, och att man lät henne liksom få utrymme med i... Hon fick klä upp sig, gå på intervjuer. Det var flera stycken.
Men vi kan nämna vilken skala det var. Det var allt ifrån Skavlan, Malou von Sivers, Alex Schulman, Marcus Birro, Robert Aschberg, Anna Lindman. De hade henne med i sina medieavsnitt.
Ja. Ja, men hon fick ju väldigt mycket utrymme. Och vi som fanns runt omkring henne, för oss blev det ju bara en bekräftelse på att hon var den hon var, och att hon var oskyldig i den bemärkelse att allt det här som omvärlden kritiserade henne för inte stämde. Och det är ju lite liknande som här. Även om det inte gjordes en dokumentär för att frikänna henne på det sättet, så blev det en frikännande dom därför att man lyfte henne helt enkelt.
Visst, absolut.
Ja. Och det hjälpte ju inte oss att se något negativt, utan tvärtom. Det hjälpte oss att se bara det som vi tyckte var positivt. Och att lyfta henne ännu mer. Och att skydda henne också. Så att, absolut.
Ja. Så att Molly. Den Molly i riktiga, riktiga världen. Hon kände sig ju själv som att hon som var whistleblower blev istället förtalad. Jag vet att hon beskrev hur det kändes i skolan. Hon kände sig inte trygg. Och till sist så flyttade hon utomlands helt enkelt. För att det här, att leva med vetskap om vad som har hänt, inte bli trodd utan tvärtom bli smutskastad som lögnare och allt det. Alltså det var väldigt tufft av en ung kvinna att kunna stå pall för det.
Ja, verkligen. Nej, så han lyckades ju verkligen om dem där. Och även polisen, jag tänker senare sen när dokumentären mer handlar om hans döttrar och hur familjen får så mycket stryk, alltså ren alltså misshandel både psykiskt och fysiskt, för han det är inte bara det att han misshandlar dem fysiskt, utan det är väldigt mycket psykisk misshandel i det här med att han utnyttjar dem för att rida de farliga hästarna. Han sätter dem på, jag vet att Sofia beskrivit hur livrädd de var för att dö när han satte dem på farliga hästar.
Nattetid. Hästar är inga nattdjur. Mm. De vilar och de är flyktdjur. Så att som han gjorde när han ofta var brusad dessutom, och då skulle han plötsligt härda sina barn till att bli någon slags människor utan rädsla. De skulle bli tuffa. Och då kunde de få sitta barbacka, de kunde få hoppa, sitta baklänges, bak och fram med ryggen och hoppa över hästen hoppade över hinder. Mm. Han kunde släppa in unga hingstar och begära att den ena dottern inte skulle ens ha träns, tyglar, bett på hästen. Alltså det är ju jättefarligt när unga hingstar börjar kaxa upp sig i stress mot varandra. Så att det, han utsatte dem för livsfara faktiskt.
Verkligen.
Ja. Och det första kapitlet i den här boken av Anna Bolin, mamman, det är dottern Stephanie som säger 1995 att hon fick lära sig att det bara är svaga människor som gråter.
Mm.
De skulle inte gråta, de skulle inte vara rädda.
Mm. Och det blir väldigt tydligt den här, det beskriver även Sofie i sin bok, men det blir väldigt tydligt visuellt när man får se den här serien, de här små flickorna som får komma ner till pappa, sätts upp en stol, läs, stå framför honom och han ger dem örfilar en efter en och de får inte gråta. Och Sofie är först ut och sen får hon gå upp till sin dotter och, eller sin syster och säga att du, nu är det din tur att gå ner till pappa. Men vad du gör, gråt inte, för då blir det bara värre. Det går snabbare över om du inte gråter. Så de lär sig ju det här väldigt tidigt, att gråta gör saker och ting bara värre. Så de är ju verkligen vilka hjältar som har överlevt det här och som kan prata om det idag och som
Vi ska nämna också då att deras mamma, hon i den här stressen så utvecklar hon ett alkoholberoende.
Mm.
Så vändpunkten blir ju egentligen när hon kommer till ett behandlingshem och tar itu med det.
Mm.
Och då får de plötsligt perspektivet klart för sig.
Ja. Och det som är lite intressant är att det är ju faktiskt Tommy Jerry som sätter henne på ett behandlingshem. Utan han säger, nu är det nog, du dricker för mycket. Det gjorde han också, men han sätter henne där. Men det som blir följden av det blir att hon faktiskt kvicknar till och lämnar honom där.
Frigör sig
från honom, vilket ju blir vändpunkten. Och hon får tillbaka relation med sina döttrar. Och de lyckas att liksom hålla sig ifrån. Men det intressanta som jag också tycker, det är just det här hur i serien beskrivs hur då Sofie, eller Victoria som hon heter i serien, hur hon liksom in i det sista hoppas på att pappa ändå ska älska henne. Och det här hela tiden, hon går till restaurang och fyller år för att äta middag med honom. Han önskar att hon har då flyttat hemifrån och hon tänker att det ska bli bra, men det slutar med att han säljer hennes favorithäst mitt framför ögonen på henne och tar upp telefonen och bara förstör allt för henne. På slutet när han ska dö så är han bara jävligt elak mot henne och hon drömmer någonstans om att han ska liksom minst bara säga jag älskar dig.
Mm, det här är, jag tycker vi ska gå vidare på det här temat faktiskt och prata om barnets band och barnet inom oss vuxna, hur det kan vara kvar och hur den här längtan, hur primär den är att vara älskad av sina föräldrar och hur livslångt traumat kan vara när man är sviken.
Mm.
Och jag tänker på det att det här är ju ett exempel på människor som berättar verkligheten om sina liv. Och det har nästan blivit som ett tema, tycker jag. Att man berättar om sin barndomsvärld. Om man kan ta det, Annie Ernaux som fick... är det någon som fick Nobelpriset i litteratur nu? Hon är ett exempel på det. Och att du och jag borde gå vidare på det och prata lite grann om de här familjebindningarna. För att när man har en sadistisk pappa som har plågat en genom och skrämt en, genom misshandlat en genom ens tidiga barndom, att man ändå i den i den grymma varelsen söker efter den goda pappan.
Ja. Det. Nej, jag tänker också det att, som du säger, dels det här att prata om, för det är ju någonting som har skett nu sista året, åren, det här att man berättar i böcker, i poddar, i
sommarprogram
och så vidare om sina som barndomsminnen, och det är så otroligt mycket av den varan, och det är ju bra, men liksom varför och vad händer och vad sker? Och sen tänker jag att fortsätta prata just om det här med familjekonstellationer, för att jag tänker på det här, jag menar, jag var med i en sekt, jag har lämnat sekten, jag behöver inte ha någon kontakt med de här människorna som jag upplever har gjort mig illa, därför att de behöver inte vara en del av mitt liv längre. Men vad händer, som du säger, när man är med i den lilla sekten familjen.
Mm.
Om man har bindningar till det, kanske syskon, familjemedlemmar, föräldrar och så vidare som finns i närheten. Eller om det är mostrar och morbror som har förgripit sig och de finns och ingen vet. Alltså det här när man inte kommer undan.
Mm.
Vad händer och hur? Ja.
Man väljer ju inte sina föräldrar, man väljer inte sina syskon. Mm. Och vi har ju fått brev, mails från lyssnare som vill att vi tar upp det här, som har just levt med i en komplikation inbyggd i familjen.
Ja.
Och jag tänker att den här familjen som så generöst har berättat om vad som egentligen hände på den här hästgården med de underbara djuren och den monsterlika mannen. Att vi kan prata om det här med bindningar i det här slutna rummet som familjen är. För min erfarenhet är att man kan inte räkna med att ett barn faktiskt före 20-årsåldern tar avstånd eller börjar berätta. Utan man känner också att de här syskonen, de här min mamma eller så vidare, att man bara gör ont värre om man dessutom släpper in det yttre och se. Så och den där dubbelheten, att man hoppas få hjälp inne i familjen men att man samtidigt skyddar den för insyn, och att ett barn inte gör det utifrån ett fritt val, utan det verkar vara som en instinkt, därför man vi som djurungarna, vi klarar oss inte utan närhet, näring, skydd. Och att söka skyddet hos någon man är rädd för, det är någonstans där, tänker jag, som man tyr sig till den man är rädd för.
Ja.
Och det blir nästan, påminner om det som kallas Stockholmssyndromet.
Ja, just det. Faktiskt. Ja.
Man är så gisslan i sin egen familj.
Ja. Och jag tänker också ett annat perspektiv som jag tycker är intressant, som vi skulle kunna nämna och prata om längre fram, eller i nästa avsnitt kanske, det är just det här, om ens barn visar sig ha en sån här typ av personlighetsprofil som kanske gör att de helt enkelt blir elaka, jättesvåra att hantera, om man hamnar i den situationen. Alltså det måste ju vara fruktansvärt svårt, för det är ju så, det är så, som jag sa, så långt bort att våga säga att man tar avstånd från sina egna barn för att det inte fungerar, eller hur? Det är liksom, det ligger så djupt att man som mamma och pappa, även om de är vuxna, ska älska och stötta och finnas där för sina barn. Men vad händer när det inte går?
Mm.
Eller får man ens säga att det inte går? Får man ens ta avstånd? Alltså förstår du? Den är intressant.
Och det kan också vara ett syskon som utvecklar den här typen av personlighetssyndrom. Och vad det kan ställa till din familj.
Mm. Ja, vi har lite till att prata om. Vi fortsätter nästa vecka kanske.
Ska vi fortsätta på familjetemat?
Det gör vi.
Ja, det gör vi det.
Tack alla kära lyssnare för att ni har varit med oss det här första avsnittet år 2023. Följ oss gärna på Facebook och på Instagram. Och har ni frågor eller berättelser eller någonting som ni vill att vi tar upp, så mejla oss på sektpodden@gmail.com. Bra, tack för idag.
Tack Emma och tack lyssnare. Hej då.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.